Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. 2 hemmamatcher i rad och 6 poäng i sikte för Rögle. Vi på Vågen Försäkringsbyrå ser till så att våra kunder inte är i skottlinjen för några snedskott. Med hög träffsäkerhet i förvaltningen och bra försäkringsskydd ger vi våra kunder en lugn och trygg färd mot pensionen. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Hjärtligt och storslaget välkomna till avsnitt 135 av Rögle-podden. Jag heter Daniel Roth, mitt emot mig står Linus Alin och även idag är Mattias Hjelms plats obesatt. Jag kände inte för att härma Hjelm idag. Vi måste lära oss att stå på egna ben, eller hur Linus Alin?
Så är det faktiskt, och hittills känns det bra för att vi har en fullklottrad tavla här framför oss med massa ämnen som vi ska prata om och beröra, vrida och vända på under den här stunden som vi står här, så att vi hoppas att vi kan få ut en hel del matnyttig information och en hel del spännande resonemang kring var Rögle befinner sig just nu och vart de är på väg.
Låt oss hoppas på detta. Översta punkten är, där står det tuffar på. Det gör det onekligen.
Ja, det gör det ju för Rögle, och sen vi spelade senast så har man förlorat efter förlängning i en sevärd tight match uppe i Skellefteå, slagit Luleå på hemmaplan, och sen då det som vi har färskast i minnet är förlängningssegern i Oskarshamn tisdag kväll, och idag är det onsdag och sen är det ny match för Rögle torsdag. Och den här segern mot Oskarshamn är väl ganska, tycker jag, signifikativ för vissa av Rögles insatser under den här hösten. Att man stöter på hinder och det hackar lite här och var. Men på något vis så lyckas man vända sig ur det grepp som motståndarna har Rögle i och ändå vinna. Och det var precis det som hände i tredje perioden när Oskarshamn tog över.
Ja, man låter lite som en kalkyl eller karbonkopia av sig själv vecka efter vecka. Jag tycker att ungefär att man resonerar på samma sätt, att det ser inte klockrent ut. Det ser till och med dåligt ut ibland, men på något vänster så är det lite som med Växjö i slutspelet i våras, att de är riktigt bra på att vinna, på krångla sig ur lägen och komma iväg med segern.
Ja, och sen det vi kan slå fast nu, vi snuddade vid det förra veckan också, men det vi kan slå fast är ju att Rögle har en SM-guldmålvakt i Kristoffer Rifalk. Han har ju tagit steg för steg hela tiden och nu avlöser ju de här femstjärniga och fyrstjärniga prestationerna varandra. Tidigare säsonger har det varit lite att han har kunnat göra matcher där nivån har varit relativt låg när man vet hur bra han kan vara. Men det känns hittills som att man har hittat en lägsta nivå som är flera hack högre än vad han har varit tidigare. Så är min känsla i alla fall.
Ja, absolut. Jag var inne på det lite jag skrev lite om målvakterna efter Luleå-matchen. Då stod ju Kalle Klang för tredje gången på 7 matcher, tror jag. Mycket Rifalk i början, sen lite mer. Men jag håller med Rifalk, jag tycker att han har tagit ett kliv. Han ser ut att liksom vara på väg att etablera sig som en av ligans absolut bästa målvakter. Och kanske också att Kalle Klang jagar honom lite. För att jag skrev om det också, jag fick inte en enda gång känslan under försäsongen att Johan Gustafsson på riktigt allvar utmanade honom. Men jag tycker att Kalle Klang gör det både liksom verbalt utåt, och det ser bättre och bättre ut i matcherna även för honom.
Ja, men det är ju coolt att en så pass ung spelare har den retoriken som han har haft i flera intervjuer, att han har sagt när han hade fått stå åt sidan i många matcher i rad att han inte är nöjd med situationen, att han inte i Rögles A-lag för att stå och öppna båsdörren och se på, utan att han vill ha så mycket speltid som möjligt. Och det vill ju alla såklart när man är en del av ett lag. Men när man kommer upp och har en målvakt som Kristoffer Ifalk framför sig och är så pass ung, så är det ju ganska ovanligt att man pratar på det sättet. Jag gillar det, jag ser det som ett sundhetstecken. Jag tycker han verkligen verkar ha skallen med sig. Alltså har en tro på sig själv och en inställning om vad han vill med sin karriär. Som min uppfattning är att han tror benhårt på sig själv och har liksom stakat ut en väg i sitt eget huvud som ska leda honom till NHL då, som givetvis är hans mål.
Ja, men hans retorik är ju lite flytta på där, jag ska fram liksom, eller flytta
på. Ja, det gillar man ju.
Alltså, det kan man göra, absolut. Men det är ju som du säger, ganska ovanligt. Det hade ju, jag tror vi var inne på det något avsnitt, det hade ju varit mer logiskt om han hade sagt att jag är fortfarande junior, jag är 19 år, det är min första säsong, jag ska ta de matcher jag får liksom. Men han är ju tuffare än så han verkar ju vara trogen sig själv. Han tror ju på detta, det hör man ju.
Ja, och det är precis som du säger, det hade varit mer logiskt som Jörn Gustafsson sa det under försången också, med tanke på vad han har i ryggsäcken. Men frågan är också, om vi går tillbaka till laget lite, man undrar ju och funderar på en del vad det är som gör att Rögle lyckas kravlas ur de här greppen och vinna matcher. Alltså, vissa segrar har ju varit alltså klara papper. Färjestad-matchen till exempel, som ju säkert var deras bästa för säsongen. Och sen Luleå var väl visserligen tajt mot slutet, men det kändes ändå rättvist och som att det ska leda 3 poäng. Den här förlängningsförlust, segern mot Oskarshamn, rättvis inte sett i tredje perioden. Och vi är inte vana heller vid att se Rögle uppträda så i ledning. Jättemånga matcher man har sett Rögle få en 1-0 ledning och gå på, spelar sitt bortaspel och kan tuffa hem mot 3 poäng, kanske göra det här 2-0 målet i tredje perioden och sen då slå vakt om det. Nu blir det ett helt annat scenario. Oskarshamn skapade mest och bäst i tredje perioden.
Ja, och lite huvudet under armen i tredje perioden, men man släpper väl till 1-1 målet efter att man bjuder hemmalaget på en kontring 2-1. Och då hade man släppt till ett friläge innan. Lite huvudet under armen och lite nerjobbade i tredje perioden. Det såg inte alls bra ut. Men nej, de har en otrolig förmåga att... Det är konstigt, jag skrev om det i lördags också. Jag tycker det är märkligt att laget presterar så bra. Liksom, med tanke på att Britén sitter och tittar på Tambellini. Pissar inte in poäng. Everberg gör inte mål hela tiden. Bristet gör inte mål hela tiden. Men på något vis så hela liksom skocken med spelare. De har hittat ett sätt liksom att få det här att funka. Och det är klart att det handlar om... Att det är fjärde säsongen eller vad det är med Abbotts vid rodret. De har ju sjösatt någonting som de kapitaliserar på även om många spelare försvinner.
Ja, men det finns en metodik som är ganska talande tycker jag, hur man arbetar. Alltså, om Rögle hade... Jag vill ändå tro att om Rögle hade uppträtt så som man gjorde tredje perioden mot Oskarshamn för ett par säsonger sedan, då hade det kommit en timeout mitt i någonstans och då hade det kommit en hel del hårda ord från bänken att för att väcka sina spelare. Nu kommer det ingen timeout, utan man istället tänker man att det här kommer spelarna ordna, det kommer att fixa sig, vi låter dem ta hand om den här situationen. Det tycker jag är en stor skillnad jämfört med tidigare sättet man arbetar på med laget och liksom ger ett stort förtroende till spelarna för att de själva ska komma på lösningarna.
Ja, men det finns något slags inneboende lugn i hela, och jag tycker att det börjar med någonstans tränarstaben, även om den också är ny, så kan man bara se ut och gå på lite lägre varvtal. Det finns en stadig stomme som baxar det här framåt. Men det finns mycket liksom... Jag ska inte säga stora frågetecken och peka, men lite liksom. Vi har pratat om backsidan hela säsongen. Den är ganska tunn och det är inte max utdelning liksom på alla nyförvärv. Tony Sund är säkert lönemässigt och inköpt för att vara en första back, en sån en Jelena-chef liksom, men det har inte varit riktigt i upptakten. Men oavsett hur många liksom små problem eller man ska säga som man radar upp, så får de ändå ihop det på något sätt. Och det är klart att det är inte katastrof liksom, men det är ju ändå inte så stadigt som resultaten ser ut. Så stadigt ser det ju inte ut i alla matcher. Det finns ju ofta någonting att haka sig på lite.
Ja, och någonstans så vi Rögle tog sina poäng i början på att man ändå fick igång lite målskytte, och då har vi kritiserat back- och försvarsspelet hårt under de tidiga omgångarna, men ser man till antal mål de släpper in nu efter den här Brynäs-matchen som väl blev 5-4 efter förlängning, så har man verkligen skruvat åt den kranen. Alltså jag tror man har släppt in, alltså jag skrev en artikel, intervjuat Tony Sundon om de här siffrorna efter Oskarshamns-matchen, men man har, jag tror tagit i huvudet nu, så har man sänkt det med ungefär ett mål per match efter den antal insläppta per match då. Och då räcker det ju att göra två på Oskarshamn i efter förlängning för att vinna. Så det är samma sak där. En sak, offensiven då, Oskarshamn, Kurgante i, då hittar man ett annat sätt att vinna. Då steppar Rifalk upp, plus att man stänger igen bakåt. Så det är precis som att man alternerar sätt för att få med sig de här poängen som gör att den här sviten lever, att de har tagit poäng i 8 raka nu. Mm. Och bara en förlust, det ska man inte komma ihåg heller. Och man ska heller inte glömma bort att Oskarshamn borta har varit en enkel match på pappret, men efter deras säsongsinledning så är den ju inte det. De kom från en vinst mot Skellefteå i deras senaste match. Så jag menar, det är en svår bortamatch att hantera på många olika sätt.
Men det börjar ju också med puffa för en artikel som du har skrivit, Linus. Jo, den är ute väl, Everberg.
Ja, precis.
Där Dennis Everberg pratar om att vi är jävligt tråkiga att möta. Jag tror inte att så många lag tycker att det är kul att möta oss.
Mm.
Och det tror jag verkligen att han har rätt i. För att allting börjar ju och slutar med att man kan ju ställa klockan efter Rögle så tillvida att man vet att de kommer att sätta ut fötterna, de kommer att jobba häcken av sig. Varenda spelare som är ute, det kommer inte att stå 3-0 till det andra laget efter 12 minuter för att de inte är på plats. Otroligt hög liksom, kollektiv lägstanivå när det gäller att sätta ut ett lag som jobbar sockorna av sig.
Mm. Men ska vi stanna lite vid det vi sa om laget och vilka som har plockat poäng? För där finns faktiskt en del väldigt talande siffror att prata om och kring, för att toppen av Rögles interna poängliga efter de här 12 spelade matcherna är ju inte den man hade tippat på förhand, kan man lugnt säga. Anton Bengtsson leder interna poängligan och har gjort 11 poäng. Ryan McKiernan 2 på 10. Och sen då Lukas Ekestol Jonsson och Adam Tamblini som har gjort 7 var. Det är alltså Rögles topp 4. Vad säger det? Vad tycker du?
Det är ju... Den hade man ju fått rätt så bra odds på om man spelat på att topp 3 i poängligan skulle vara Anton Bengtsson, Ryan McKiernan och Lukas Ekstol Jonsson. Det snackar väl lite, understryker väl det här att det är lite upp och ner och vänd värld på något vis. Hierarkin ser inte riktigt ut som man hade trott faktiskt. Man hade ju förväntat sig att, jag hade förväntat mig att Tambellini skulle vara klar etta i den statistiken. Jag hade förväntat mig att Bristedt skulle vara topp 3. Brittén också. Nu kan han inte spela, men han har inte heller liksom raketstartat säsongen.
Det är topp 4 på 8 matcher.
Precis. Nej, men det är lite tryout om platserna i hierarkin, och än så länge är det ju det är kollektivet som vinner matcherna åt dem hela tiden. Jag tyckte jag kollade totala poängligan, Anton Bengtsson är Rögles bästa där, men han är väl knappt med på topp 20. Är det typ 19:e plats i totala?
Ja, och det blir ju intressant, för att det understryker ju allt det vi har pratat om här tidigare när vi har berört Oskarshamnsmatchen, om laget, att man delar på ansvar. Det är liksom ingen första line som driver poängmässigt, avgör matcher på löpande band, utan man turas om. Nu har Anton Bengtsson stått ut och varit bästa spelare, utespelare på för Rögle i massa matcher. Nu börjar det ju bli där han verkligen har tagit taktpinnen på alla sätt och vis, både 5-5 produktionsmässigt, i boxplay, överallt. Och för er som inte har läst det, så finns det också en artikel, intervju med Anton Bengtsson på det.se, där han kommenterar det NHL-intresse som nu finns för honom.
Du är het, Linus. Det är en bra nyhet.
Tack!
Nej, men rent krasst så är det ju faktiskt så att Rögles första kedja, det är Anton Bengtsson, Brady Ferguson, Adam Edström. Det är Rögles bästa kedja. Det är Rögles topplina.
Ja, och det är ju spännande att tänka kring också.
För det är ju på pappret, är det kanske Rögles fjärde kedja.
Ja, eller trea i alla fall.
Eller ja. Inte att det är den sämsta, men att det liksom är gnuggarkedjan.
Ja, och det, när ska man börja omvärdera den trion också? Man kan ju faktiskt förändras i sina karriärer och gå från en roll till en annan. Adam Edström vill vara en mer producerande spelare. Anton Bengtsson har blivit en ny. Brady Ferguson tycker jag fortfarande har bör ha en högre kapacitet att leverera poäng med tanke på hur många chanser han är involverad i och kring i matcherna. Så att det är väl kanske bara att inse att den här kedjan har börjat säsongen med en identitet och håller på just nu i alla fall att skapa sig en annan. Samtidigt, vi har pratat om många, både spelare och kedjor, som har fått lite booster i början av säsongen, säsongerna, och producerat och sen fallit bort när det blir de här långa mörka månaderna. Så då återstår väl att se.
Ja, men det är kanske att man tänker lite gammeldags också, att man tittar mycket på namn och tittar mycket på att det liksom är lite flashigare spelare liksom, att man tänker att en hårt arbetande kedja inte kan vara en ledande kedja, men varför skulle den inte kunna det? Det handlar ju om att få jobbet gjort, och det får de ju verkligen. Jag tycker att den kedjan, ja, Edström är ju lite instrument i den kedjan när han var borta på grund av skada ett tag. Eller blindtarmsoperation visade sig. Men när han nu är uppvarvad igen, så är ju den kedjan Rögles bästa kedja.
Ja, och om vi tittar på mål också, alltså interna Rögles interna skytteliga, så finns där ju också siffror som kuggar i resonemangen här. Anton Bengtsson har gjort 5 mål på 12 matcher, men det är en etta, dessutom med lite marginal. Tvåa är delade tvåa, ska jag säga, är Marco Kasper, Ludvig Larsson, Tyler Kelleher, Dennis Everberg och Lukas Ekeståhl Jonsson. De har alltså gjort 3 mål vardera. Det vanliga scenariot är att man har en eller två spelare som sticker iväg ganska tidigt och hittar kemi och hittar ta taktpinnen och börja göra mål helt enkelt. Det här är något helt annat. Jag menar Marco Kasper som är 17 år och han står på 3 mål och är delad 2. Det är ju inte, om du hade oddsat på denna line-upen i toppen, så hade du också gjort lite pengar ju.
Och det är också lite makt, för att om man ska liksom ranka forwards efter liksom, vad ska man säga, leverans, så är ju känslan att Marco Kasper, som var glödhet på försäsongen, har varit en av de mer perifera forwardsen sen SHL började. Han är ju, men den dagen Britten kommer tillbaka, så ligger han väl förmodligen i farozonen för att ryka. Så det är ju inte heller riktigt logiskt att han är Rögles en av de bästa målskyttarna.
När vi då tittar på, nämligen Dennis Everberg, han har gjort 3 mål på 12 matcher. Och har gått 6 raka nu utan att göra mål. Ted Britten, som visserligen bara spelat 8 matcher, har gjort 2. Leon Bristedt har också gjort 2. Och det mest uppseendeväckande, Adam Tamblini, har bara gjort 2 han också.
Precis.
Och ändå är Rögle där de är.
Ja, och sen, men sen kan man väl också vända på det och säga att även om då nu har de kanske inte statistiken på sin sida där, men man kan ju ändå ta för givet att en sån toppkedja som Tambellini, Bristedt, Everberg det är ju ingen spelare som åker, eller ingen kedja som åker runt och gör en massa misstag och liksom bara är bra när de gör poäng. De bidrar ju också med samma liksom stenhårda jobb som alla andra, så någonstans är de ju också en del av den här rullande maskinen, även om det inte är de som producerar.
Ja, men det är intressant att tänka tanken den dagen, alltså poängmässiga, framförallt målmässiga islossningen kommer för de här spelarna. Det är ju tämligen säkert på att det kommer komma, både för Bristet, Everberg och Tambellini. Alltså det är tre spelare som är involverade i mycket. De spelar powerplay, de är inne i viktiga lägen och otroligt skickliga såklart. Så att vad händer den dagen där de börjar och hitta rätt framåt? Där finns ju ett stort sparkapital här för Rögle i framtiden.
Ja, rent krasst ur deras perspektiv så är det nog inte dåligt att det är som det är nu. Just nu är det ju... Alltså när man har spelare som är otroligt dominanta, som äter mycket istid och gör i stort sett alla poäng, det gör ju också att andra hålls tillbaka. Och skrev det i lördags liksom, tiden talar ju för Rögle. De har det yngsta laget, där är spelare som utvecklas hela tiden. Nej, jag håller med. Att Tambellini står på två mål nu är ju inget egentligen att skicka varningsflagg på lång sikt. Det är ju en jättebra spelare och tycker att han, det ser helt okej ut, men att det kommer att lossna där är jag helt övertygad om.
Och det är kopplat till lite fler siffror, så kan vi ju konstatera att han är involverad mycket framåt trots att målen trillar in. Han har alltså skjutit 42 skott på mål hittills den här säsongen och gjort 2.
Mm.
Det är ju oerhört talande siffror. För mycket, dels att han skapar och kommer till lägena, men också hur ineffektiv han har varit. Jämförelsevis kan vi säga att i den här statistiken, antal skott per mål på mål per match. I Rögle är Anton Bengtsson tvåa på 23.
Oj.
Och Tambellini har 42.
Jäklar.
Jäklar var ordet.
Och sen kan man väl också tänka sig att en detalj som powerplay, där väldigt mycket mål görs rent historiskt och statistiskt, så kan man väl räkna med att den spelformen filar man ju ofta till. Den kommer ju bli bättre längs vägen. Jag tycker han har varit involverad i hur mycket som helst där och väl haft några i virket också, så att
ja, men apropå formsvag eller bara ineffektiv, så är ju de här siffrorna talande.
Ja, det handlar ju mer om ineffektiviteten, att han åker runt och funderar på vad han håller på med.
Lite så, ja. Alltså så länge man tar sig till de här lägena som offensiv spelare, så måste det rent logiskt lossna någon gång om man skjuter så mycket och har det skottet som han har också. Men det finns fler siffror i den här kompotten av skott på mål som också är lite talande när vi tittar på de här spelarna som man förväntar sig skulle göra lite fler mål för Rögle. Ted Brithén då, återigen, har de bara spelat 8 matcher, man har skjutit 12 skott på mål i jämförelse. Och kanske det mest uppseendeväckande är att Leon Bristet, som har spelat 10, har skjutit 9 skott på mål.
Oj.
Mm.
Inte ens ett i snitt per match.
Nej, precis. Och det är ju verkligen en uppseendeväckande siffra om man ser till Leon Bristets spelstil. Och det faktum att jag tycker att han har sett ut att ha jättemycket energi jämfört med allt det här han har gått igenom, så tycker jag verkligen att han har sett pigg ut och vill vara involverad i spelet, vill ha mycket puck, vill bidra och ser ut att orka och bidra dessutom, spelar många minuter. Så det är väl lite samma läge som för Tambellini, fast på ett annat sätt med Bristet kanske, att han får väl börja med den delen och sen får både skott och mål komma så småningom, jag vet inte.
Ja. Jag tycker kanske att Tambellini är ju betydligt närmare en islossning på alla vis än vad Bristet är. Jag håller med om att han ser, fysiskt ser han ju ut att vara tillbaka. Han har till och med spelat match för 2 dagar i rad och tycker inte alls att man ser de tendenserna längre, att orken sinar, att han helt enkelt inte orkar. Rent fysiskt verkar han ju vara återställd, men han är väl ändå inte på ännu i närheten av sina liksom maxhöjder när man har sett Bristedt vara, vad han kan vara för Rögle, en ledande spelare, så tycker jag väl att han är ganska långt därifrån ännu.
Och det handlar väl säkert om massa saker, men framförallt att han har börjat en bra bit längre bak i sin liksom kamp för att dels komma tillbaka och sen då hitta tillbaka när han väl är på den fysiska nivån han vill vara. Så pratar man att det ska ta ett x antal matcher för nya spelare och anpassa sig till SHL och allt det där, så är väl nästan kanske samma princip som får gälla Bristedt. Kanske inte samma utsträckning, men ändå till viss del den här säsongen med tanke på det han har bakom sig.
Jo, helt klart. Och framförallt har man ju ingen insyn i det heller, hur han mår. Så man kan ju bara gissa. Liksom. Men du kan spela i verkligen en topplina med Everberg och Tambellini innan dess med Brithén väl. Så att, han har ju verkligen förutsättningarna för att kunna lyfta nu.
Mm. Ska vi röra oss vidare mot lägeskollen från dagens träning?
Kan vi göra. Är du inspirerad av Sebben? Jag ser inget block.
Nej, jag har inget block för det finns inte så mycket att rapportera om. Så jag kan faktiskt ta det i från huvudet, tror du eller ej. Jag ska i alla fall göra ett försök. TBT är ensam på Rögläs formvarlista. Jag såg honom inte på isen idag. Men å andra sidan såg jag bara en liten del på träningen eftersom laget var på tidigare än förväntat. På is, men där såg jag inte beten.
Och där redovisade vi väl i början av veckan att man har tagit ett steg tillbaka. Man trodde att han var närmast startklar, men har fått backa lite där.
Precis. Missar den här veckans matcher, och det inkluderar ju då även lördagens hemmamatch mot Djurgården. Däremot kan man ju säga att Oskar Ståhl Lyrenäs och Ludvig Larsson var inte heller med på is, men det ska röra sig om bara återhämtning. Det brukar ju vara så att vissa spelare väljer att inte vara på is när det är så här tätt mellan matcherna. Vissa träningsdagar som är mellan. Vi har sett Everberg göra det, vi har sett Tambellini göra det, och nu var det de här två. Så de rapporter jag fick var att det bara var helt odramatiskt.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Att de ska vara tillgängliga.
Nu kan man väl faktiskt mer tänka sig att det är så. Inte för att de... De är mitt uppe i ett väldigt intensivt skede. Man får kanske tänka att det är 3 matcher i veckan nu. Så att det låter väl mer rimligt nu kanske.
Ja, så laget lär bli med målvaktsposten kanske undantagen då, det får vi se, men utspelarna och kedjor och backpar lär bli identisk, gissar jag, som i de senaste matcherna. Det vi ska säga också apropå laget och förra veckan är ju Samuel Jonsson, som vi då antog var petad inför Skellefteå-matchen borta. Framkom ju sen andra uppgifter att han helt enkelt hade skadekänning. Han missade ju den matchen helt på grund av det. Och därför så var det inte lika dramatiskt som vi trodde då. Utan han är tillbaka nu på 6 backar. Däremot så är ju William Wallinder också inne på 6 backar. Och det betyder att Samuel Johannesson är extra.
Ja, men där kan vi väl backa tillbaka. Det är väl nackdelen med att spekulera. Ibland blir det bra, men ibland spekulerar man ju mot bättre vetande. I det här fallet så följer ju resonemanget. Det är ett resonemang om att Johannesson lite varit inbjuden med armbågen. Liksom, att man inte riktigt har trott på honom. Jag såg ju någon slags förändring där, men det känns ju snarare som... Det ämnet kan vi väl dröja lite vid... Känslan är väl, och det är väl logiskt på ett sätt att liksom inte, med tanke på den backsidan ser ut, att det inte är Samuel Jonsson som ska petas. Han har väl liksom mycket på sin sida. Men det står väl ganska klart att liksom, förtroendemässigt är väl Johannesson kvar i samma fack som förra säsongen. Han är nu sjunde back sen 2 matcher tillbaka, va?
Stämmer.
Där då unge William Wallinder har gått före. Vad säger du om det?
Jag tycker att William Wallinder har sett väldigt spännande ut i de här 2 matcherna, måste jag säga. Det jag har sett av honom. Jag tycker han vågar göra lite oväntade grejer. Han vågar ta initiativ med pucken offensivt. Han har dessutom gjort 2 mål, vilket ju är uppseendeväckande. Och han gjorde ju det här 1-0 mål mot Oskarshamn. Och sett bra ut i egen zon också. Jag förstår att man vill titta mer på William Wallinder.
Ja, men det gör jag också. Jag tycker att Wallinder har sett ut som någonting helt annat de här sista 2 matcherna. Jag förstår också att man vill spela honom på 6 backar. Men man kan, jag tycker ändå att det är ganska tydligt att de tror inte riktigt på Johannesson. Det kan man ju säga redan. Alltså att man skickar signaler, om man ska säga, inför säsongen. Man trodde ju liksom bevisligen på Lukas Ekstol Jonsson. Man parar ihop honom med Tony Sund direkt. Liksom, och då investerar man ju någonting. Liksom. Johannesson var ju redan från första träningarna liksom, i det tredje backparet. Och man fick liksom känslan att tro inte riktigt på honom. Och jag tycker väl att det syns nu också att det är lite oförändrat läge där. Det har inte sagt att det är fel, men man kan ändå slå fast det att det finns nog inget. Jag kan inte ana något samma grundmurat förtroende som man har till exempel för Jonsson, som man har för Ekstol Jonsson den här säsongen.
Nej, det är ju tveklöst så. Det är inget snack. Sen blir det ju, i och med Jonsson fått fram från den här Skellefteå-matchen, så öppnades ju en plats upp för Wallinder som kom in och gjorde mål där uppe och tog läget. Så det är ju också så här, ja, men ska man premiera honom och fortsätta, eller så ska man sätta tillbaka Johannesson? Alltså det är ju där och då känns det som med Samuel Jonsson tillbaka sen, så det fanns ju ingen annan lucka, och jag säger inte att det är varken rätt eller fel, men det blir ju ett scenario där man fick in en ung back som direkt visade någonting och visade att ja, tack för förtroendet, här får ni tillbaka.
Det är precis det de alltid letar efter, känns det som. Abbots eller tränarstaben liksom, man investerar någonting och den som flyger upp och visar någonting tillbaka, då får man ett hav av förtroende. Men det är väl frågan vilket liksom tålamod Johannesson har. Jag kan ju bara tänka mig att det finns massor av SHL-kollegor som hade varit sugna på att spela honom. Det är en ung, spelskicklig back som har fastnat lite här. Liksom. Det ska bli intressant att se om han tuggar sig in i detta och liksom kan vinna något slags långsiktigt förtroende. Men det är ju lite grann en skiva som har hakat upp sig.
Ja, sen förra säsongen också ju. Alltså det är ju inte så att det har varit 5 matcher nu, utan Nej. Det har ju varit samma visa ganska länge. Och låt oss spekulera kring att om Rögle hade haft 1 eller 2 backar till i truppen just nu. Hade någonting hänt med Johannesson då, hade han försvunnit för att testa vingar någon annanstans. Mycket stor sannolikhet skulle jag säga.
Han är ju det är ju alla de som är i den åldern, lite över 20 liksom, det är superviktiga år, det är de man grundlägger liksom hela karriären. Han det är ju ingen spelare som mår bra av att 2 säsonger i rad snitta 6 minuters istid per match. Ja, han har fastnat i ett fack, får man nog säga.
Ja, och då återstår ju att se, som sagt, hur Rögle agerar på backfronten och vad man plockar in. För det är vi fortsatt överens om, att man med allra största sannolikhet kommer att plocka in någonting. Om då Johannesson hamnar ännu längre ner i kön, eller om de helt enkelt kommer att skaka hand och skiljas åt. Samtidigt har vi lärt oss att det finns väldigt mycket som kan hända med spelare under en lång resa, så att Samuel Johannesson har ju någonting. Där finns någonting i den spelaren som är väldigt tilltalande. Alltså en kapacitet och en talang. Det känns på något sätt som den väntar på att komma fram på riktigt igen. Förutom det här genombrottet då han hade när han kom upp.
Ja, jag tror många har väl det genombrottet på hinnan också. Liksom man såg vilken skillnad han kunde göra, framförallt offensivt. Men sen, det är ju väldigt svårt att spekulera här. Det är ju som det gamla liksom, dansstoppet när lampan tänds och så får man se dem spela lite matchförtag. Vi är ju inte med i vardagen. Vi vet liksom inte hur det ser ut i deras liksom, träningsmiljö. Varför han har fastnat i facket. De har väl säkert sina skäl till det som inte jag vet. Men vi kan väl snedda den diskussionen till att även involvera Tyler Kelleher. För han har också fastnat i ett lite grann fack, även om det är tidigt på säsongen som den forward som oftast blir bänkad i tredje perioden när man skickar in Filip Granat, va? Hjälp mig.
Och det berörde vi en del förra veckan, just Kellehers bänkningar, men
nu ska vi väl också tillägga att jag noterar inte det i någon stor omfattning i går och inte heller i helgens match mot Luleå.
Nej,
det är kanske inte akut problemflagga där.
Nej, men det är väl ändå lite för att jag ska inte säga att det är akut heller, men rent spelmässigt så lyser det inte om Tyler Keller. Det är väl snarare tvärtom, tycker jag, att han fortsatt kämpa med att få ut sina offensiva kvaliteter och sin fantasi, sin kreativitet, det han är duktig på. Det är också så här, hur länge har man tålamod med det då? Det undrar man ju.
Ja, jag tror att det är en ömsesidig tålamodsprocess som pågår nu. Rent krasst så har ju Rögle i vissa matcher nästan fått en boost när jag tappar namnet.
Granat
kommer in och liksom virvlar runt på snabba ben. Och det är klart en importspelare som inte gör mycket mer skillnad än en junior. Det är klart att man börjar fundera. Jag har ingen insyn i det här fallet, men rent generellt när detta händer så börjar ju bakom kulisserna någon slags process där spelaren kanske fattar vart det barkar och börjar sondera terrängen.
Ja, det är bara att ta Lantoshi som exempel. Ju. Ja. Det gick ju väldigt snabbt från en dag till en annan.
Exakt. Så jag, utan att ha någon som helst insyn i detta, skulle jag väl gissa att det är en agent som sonderar marknaden. Och kanske också en klubb som inte står och försöker dra honom tillbaka.
Nej, alltså det är så det funkar i branschen. Det har vi sett exempel på mängder av gånger. Ge det några matcher till, några omgångar till. Och återigen Rögles numerär, både på forwards och backsidan. Jag tror nu har man skeppat iväg Lantoshi. Jag tror inte att man är lika pigga på att skeppa iväg en spelare till utan att ta in något annat. Man ska hålla hela vägen, man ska spela SHL, man ska spela CHL. Man siktar på dubbla titlar, det är där ambitionsribban ligger. Så högt det bara går. Och då måste man se till att ha en bred trupp, folk som kan gå in och ta en plats och bidra med detta. Annars riskerar man helt plötsligt någon slags frånvarokris om två forwards försvinner på grund av skador. Vilket ju kommer, nu beter en borta, men det kommer ju ske flera gånger under säsongen som det alltid gör, att det är x antal spelare borta samma omgång.
Ja, när man rent krasst tar man in en importspelare som är fallet liksom med Kelleher, så är det ingen hållbar sits att det är en spelare som har bänkar i matcherna. Pågår det så under för lång tid så blir det ingen, då skiljs vägarna åt till slut. Det finns ju inget, det finns nog inte många exempel som snackar motsats sanning där.
Nej, det är just det bara att, som jag nämnde, att man behöver bredd alltså. Och sen är inte Keller har spelaren som ska vara bredd, han ska vara spets. Men någonstans tror jag man är försiktig med att ta förhastade beslut när man sitter på den numerären som Rögle gör just nu.
Ja, det tror jag också. Och ja, det är, vi spekulerar kanske med ett bättre vetande här också, man vet aldrig. Men det är ju rena spekulationer väl varit att tillägga.
Ja, finns det fler individuella spelare att prata om och kring? Eller ska vi vända blad och blicka framåt?
Nej, men nu, man problematiserar så. Man får väl ändå säga att en back som Ryan McKiernan, vi har pratat om att liksom Rögles backsida är tunn och att liksom alla inte har levererat. De ser ju han har ju starka papper på sin sida. Han stängde in ett avgörande hemma mot Luleå i lördags. Det går fortfarande lite boom ibland åt andra hållet, men jag tycker att där finns ju något intressant.
Ja, jämför omgång 2, 3, 4 med de tre senaste så ser man ju en markant skillnad i hans sätt att agera på isen och hur trygg han är. Och det finns ju ingenting som indikerar att han är klar, utan att han kommer fortsätta uppåt. Och gör han det, då har ju Rögle en jättebra back att bygga kring och bygga runt framöver, för att poängproduktionen har han ju haft. Det har ju varit över förväntan, får man säga. Han är uppe och slåss i SHLs poängliga bland backarna som det är nu. Och spelmässigt så har det kilat stadigt uppåt under den här perioden. Så får han ihop helheten framöver, vilket mycket talar för, så kan ju Rögle ha en riktig guldklimp där.
Det är ju ingen slump att en spelare är involverad i mycket mål framåt. Han har ju sin klubba med mycket. Det är en spelskicklig herre med ett bra skott. Jag pratade med honom efter matchen i lördags. En intressant människa och intervjua. Han har ofta perspektiv på saker. Han pratar om liksom processen att anpassa sig hit till det svenska spelet. Liksom. Att dels han har ett spel som han vet, som att han har varit framgångsrik de sista åren. Han måste liksom lyfta in det i den svenska miljön. Han sa att de jobbar mycket med att liksom hitta en trygghet i att liksom inte bara kasta iväg puckar, utan ha snabba fötter och hitta in i det här spelet i en miljö där det går mycket snabbare att hitta liksom klubbor istället för att liksom skyffla problemet ifrån sig. Men han tycker att det går stadigt åt rätt håll och verkar harmonisk.
Mm. Får vi se om han är harmonisk torsdag lördag, för då har Rögle två hemmamatcher, de första två av sex totalt i rad i Catena Arena. Rögle möter ju Skellefteå och sen då Djurgården denna veckan. Och sen har man Växjö på tisdag.
Och det är intressant. Det känns som jag snart läst upp hela min krönika från i lördags. Men jag skrev lite om det, att jag tycker att det verkligen ser ut som att Rögle har liksom bott in sig och känner trivsel hemma i sin arena inför tre fullsatta hus nu. Den känslan är ju påtaglig efter tre hemmamatcher, att de verkligen stortrivs och spelar där. De växer där. Mm. Man har inte släppt någon poäng ännu. Man har gått rent 9 av 9 poäng. Jag tror bara man släppt in 4 mål på de här tre hemmamatcherna. Det ser väldigt, väldigt stadigt ut hemma.
Ja, kan Rögle hålla i det nu så kan man ju bygga upp en riktigt rejäl buffert. Det går säkert inte rent i de här 6 matcherna, men chanserna finns ju för dem och är ganska goda att man skapar ihop många poäng under den här hemmatiden. Och då är plötsligt har man ju befäst sin plats i toppen och positionerat sig på riktigt allvar här inför de beryktade mörka, svåra månaderna som kommer. Och just nu finns det ju inte jättemycket som talar för att det inte blir så, utan att man kan bygga vidare på det här man har skapat sig i Catena Arena, för det kommer verkligen att behövas också om man ser att det är ännu längre fram i säsongen, att man gör det till sin liksom där ointagliga borgen som det har varit periodvis, ska vi säga, också under Abbots ledning.
Ja, men det tog ju lite tid innan de hittade den känslan. Den är ju superviktig. Vi har själv liksom pratat om det, att det är inte helt givet att bara för att man har mycket folk och stor publik bakom sig att det rullar på där. Men det gör verkligen det nu. De lyfter verkligen av drar nytta av att ha den här publiken i ryggen. Och, ja, de ser väldigt, väldigt starka och pumpade liksom med självförtroende hemma.
Mm. Ska vi rulla vidare? Nu har vi i så fall har vi en otroligt stark comeback av ett segment i den här podden som jag är väldigt glad för. Eller?
Är det sugen på lite nostalgia?
Ja, äntligen. Då. Skönt att det är tillbaka.
Jag tänkte faktiskt att jag skulle bjuda på en röst från en gammal spelare idag. Han heter Peter Lorentzen.
Med den yviga frisören, höll på sig. Med manen.
Den vindsnabbe 71-an med gott svall.
Just det.
Så här är det. 2008 varvade Rögle en forward, Peter Lorentzen, som var med. Nej, förlåt, 2007. Som då var med och spelade upp Rögle i elitserien våren 2008. Han var väl hade inte någon framskjuten placering i den. Han ingick i någon slags fjärde kedja, vill jag minnas. Man gjorde också en säsong 2008-09 i elitserien. Och spelade faktiskt då med Cam och Chris Abbott och Mattias Sjögren för den delen. Och det är faktiskt så att han lämnade här våren 2009 och inte varit i Ängelholm sedan dess. Men imorgon kommer han till Ängelholm.
Och ska se Skellefteå-matchen.
Och ska titta på Rögle-Skellefteå, ja. Så jag ringde upp Peter som är en av de trevligare spelare som har trafikerat den här klubben, får jag säga. Och ställde frågan vad Rögle väcker liksom för minnen hos honom, och då kan vi väl svara eller bjussa på det samtalet, och han svarade så här.
När jag tänker på Rögle så tänker jag på att jag hade ju två fantastiska år i Rögle, och framförallt alla fantastiska fansen. Det var ju ett vanvitt tryck på läktaren. Det var unikt faktiskt från vart jag har spelat. Sen är det en riktigt trevlig stad, trevliga människor, så jag tänker tillbaka på tiden som det var mycket positivt i min hockeykarriär och komma till Rögle och få spela där. Det var otroligt kul.
Vad är det för särskilda minnen som står ut? Är det några särskilda matcher som du liksom kommer att tänka på när du tänker tillbaka?
Alltså vi hade ett lag som det var väl inte direkt favoriter. När jag kom så var vi ju allsvenskan. Vi var inte favoriter till att gå upp till elitserien precis. Men vi lyckte sig med det på slutet där. Och vi gick upp. Jag kommer ihåg det var väl rätt så tajt där. Jag tror att det var tre lag samma poängsumma på slutet där. Och vi hade väl, vi vann ju på hemmaplan där. Och gick upp till elitserien. Och ja, det som hände i stan. Och det var ett fantastiskt tryck i hallen. Det var sista matchen i den gamla hallen. Så det var ju, det är mycket minnen därifrån. Med alla de gubbarna vi spelade med och fansen. Och kommer ihåg i stan därefter, ett par dagar efter. Vi hade lite firande i stan och vi åkte runt i en buss. Och hela staden var ute. Så det var, ja, det jag sitter igen med. Sen hade jag ju ett år där i elitserien också. Det var ju riktigt kul. Vi ledde väl där ett tag in i säsongen, så det är mycket bra minnen från den här tiden.
Mm. Och nu ska du åka tillbaka till Ängelholm. Du ska besöka Ängelholm på torsdagen, och du berättar för mig att du inte varit där sedan du lämnade 2009.
Ja, det känns lite konstigt faktiskt, för att det är 13-14 år sedan jag var där nu. Det känns inte som det är så länge, men ja, det ska bli riktigt kul att komma ner, och nu ska jag träffa lite folk som jag spelar med och tränar, och nu har vi Abbott som är tränare där och spelar fortfarande, så Ja, det ska bli kul. Nu är det bara en dag då, så jag hinner ju inte med så mycket. Men det ska bli kul att komma tillbaka. Så, 13 år, jag har säkert glömt något och det har säkert hänt något i Ängelholm från den tiden. Så det jag ser jag fram emot.
Hur följer du Rögle idag då?
Alltså jag kollar ju lite på nätet då. Alltså jag får inte så mycket matcher i Norge, men jag följer lite resultat och sånt här på nätet. Så jag har ju sett att det har gått riktigt så bra de senaste åren och etablerat sig i elitserien. Och förra året var det ju riktigt bra, det var ju nära att vinna, så det är fantastiskt kul att följa resan. Så nu blir det kul att komma tillbaka och se match också förhoppningsvis.
Jag förstår det. Du spelar ju tillsammans med Cameron Chris Abbott då, säsongen 2008-2009. Kan du berätta något salt minne från dem? De var väl ganska heta. Jag minns själv lite slagsmål på träningarna.
Ja, det stämmer. Alltså, de kom ju från Norge, så att jag kände ju lite till dem från Frisk Asker här. Och, alltså, när jag spelat i Norge så vet man ju aldrig, alltså när man kommer och ska spela på högsta nivån i Sverige så vet man ju aldrig hur det ska gå, men de var ju riktigt heta i Norge och var krigare, så de körde på och de var ju bra ihop och hade ju en sån här killer instinkt båda två och gjorde ju riktigt bra i Rögle också. Så framförallt riktigt bra killar i omklädningsrummet och sånt där som är jätteviktigt, som är viktigt i alla lag. Bra killar, så jag tycker det är kul att se att de har lyckats så här bra och ha till någonting i Rögle också. Så jag hoppas att jag ska få hälsa på när jag är där nere nu då. Får vi se om de har tid att hälsa på.
Peter Lorentzen alltså, som efter sin tid i Rögle faktiskt spelade 10 raka säsonger i Stavanger Oilers och blev norsk mästare 7 år i rad. Nej, förlåt. 7 av 10 år blev han mästare.
Ja, det var ändå ganska fin utdelning.
Ja, faktiskt. Idag jobbar han som säljare, faktiskt säljer industrigas. Och på tal om normen så kan jag bara runda av det här historiska segmentet med att säga att Erlend Lesund igår i Oskarshamn blev Rögles mest norrman genom tiderna. Han passerade då Alexander Bonsaxen i antal matcher i Rögletröjan. Lesund 128 matcher, Alexander Bonsaxen 127. Trea på den listan är Tom Hammerstad med 123. Peter Lorentzen 114. Sen har vi 4 till. Dan Tangnes 36 matcher. Han är väl för svenskad nu får man säga. Björn Elvenäs 26, Kalle Sparberg Olsen 10 matcher och Filip Granat som är med i laget nu har spelat 7.
Lars Volden då? Han var inte med på den listan.
Ja just det, Volden.
Han ska med in i alla fall.
Han ska med?
Ja, han ska in där någonstans. Han måste väl ligga 3-4 där i alla fall.
Ja det måste han. Nu, det är kanske några rögelsporter som har lyckas kupa bort honom från Elite Prospect för att han har spelat i Malmö efteråt.
Jag vet inte, men in ska han i alla fall. Han ska ju finnas där.
Jag tackar dig nu för att du räddade mig från 4 initierade mejl från folk som undrar var Bolden har tagit vägen.
Jag tycker ni ska mejla alla ni som lyssnar Daniel Roth ändå och berätta om era tankar om allt möjligt. Det tar både du och jag tacksamt emot sådana mejl.
Absolut. Vi vill alltid ha frågor, funderingar, ämnen ni tycker vi ska prata om. Bara skicka. Sen ska vi också säga ett dystert besked. Nästa vecka så blir det ingen Röglepodd.
Nej, nästa vecka är manfallet så pass stort på vår utvalda podddag onsdagar så att vi får helt enkelt inte ihop det. Vi har försökt vända och vrida men det finns ingen lösning den här gången. Så att vi får väl helt enkelt mala på lite extra veckan därefter.
Ja, det gör vi. Då är Mattias Hjelm tillbaka också.
Då har han nog en hel del stories att bjuda på. Vi ska inte bjuda på vad de kan handla om redan, men ni har nog någonting att se fram emot där.
Jag tror inte vi vet det heller, för att i Mattias Hjelms värld kan precis allting hända. Och inte ens du och jag har en susning om vad.
Jag vill inte veta någonting förrän vi går in i den här poddstudion igen.
Inte jag heller, men jag vill veta vem som är vår trogna följeslagare.
Det är Vågen Försäkringsbyrå, så vi kan väl passa på att säga tack, tack.
Tack och bok. Och så tackar vi alla glada lyssnare också för visat intresse.
Ja, hoppas ni har haft en trevlig stund här och sen så får vi säga på återhörande, fast då glöm inte det. Först om 2 veckor är vi tillbaka.
Uppfattat. Klart slut.
Ha det bra. Hej hej.
Hej.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.